Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nard Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Enlightened Economy är en historisk och ekonomisk analys av hur Storbritannien utvecklades från ett agrart samhälle till världens första industriella ekonomi under perioden 1700-1850. Joel Mokyr undersöker inte bara maskiner, fabriker och kapital utan också de idéer, institutioner och kunskapsmiljöer som gjorde teknisk förändring möjlig. Boken är skriven som en bred syntes av forskning om den brittiska industrialiseringen. Och den vill förklara varför just Storbritannien blev först med långvarig tillväxt driven av innovation. Mokyr placerar upplysningen i centrum men i en särskild mening där nyttig kunskap, experiment, observation och samarbete mellan lärda och hantverkare blir avgörande. Resultatet är en ambitiös genomgång av hur intellektuella och praktiska förutsättningar samverkade under den industriella revolutionen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, upplysningen som drivkraft bakom industriell förändring. Bokens mest kända idé är att den industriella revolutionen inte kan förstås som enbart ett resultat av kol, handel eller löner. Mokyr menar att en förändring i tänkesätt nära knuten till upplysningen skapade ett samhälle där framsteg uppfattades som möjliga och önskvärda. Det viktiga var inte bara nya teorier i sig, utan en kultur där människor värderade nyttig kunskap, prövning och praktisk förbättring. I den meningen blir upplysningen inte bara en bakgrund, utan en aktiv kraft i ekonomisk utveckling. Mokyr visar hur idéer om rationalitet, reform och experimentell metod kunde påverka allt från vetenskapliga miljöer till synen på näringsliv och teknik. Det gör boken till mer än en traditionell industriförklaring. Den argumenterar för att ekonomisk tillväxt kräver en bred intellektuell ordning där innovation inte ses som hotfullt, utan som legitimt och socialt värdefullt. För den som vill förstå den brittiska industrialiseringen är detta en central nyckel. För det andra, hur nyttig kunskap förenade vetenskap och hantverk. En annan kärna i boken är skillnaden mellan olika typer av kunskap. Mokyr lyfter fram att forskare ofta besitter förklarande eller propositionell kunskap om hur världen fungerar, medan hantverkare och tekniker har receptiv eller praktisk kunskap om hur saker faktiskt byggs och används. Industrialismen tog fart när dessa kunskapsformer började samverka mer effektivt. Ett klassiskt exempel i bokens argument är hur observatörer som visste något om naturfenomen kunde kombineras med skickliga hantverkare som kunde tillverka precisionsinstrument. På så sätt blev uppfinningar inte isolerade genidrag, utan resultat av nätverk, delad erfarenhet och institutioner som gjorde kommunikation möjlig. Boken betonar därför att innovation beror på organisation av kunskap, inte bara på mängden kunskap. Det är en viktig poäng eftersom den flyttar fokus från enskilda uppfinnare till miljöer där olika kompetenser möts. I brittisk kontext får detta särskild betydelse genom vetenskapliga sällskap, publikationer och en växande offentlighet där idéer kunde spridas snabbare och användas praktiskt. För det tredje, Storbritanniens ovanliga kunskapskultur och öppna idéklimat. Mokyr förklarar Storbritanniens tidiga industrialisering genom landets särskilda kunskapskultur. Han framhåller att det brittiska samhället under 1700-talet utvecklade en ovanligt stark vana att publicera, diskutera och cirkulera användbar information. Vetenskapliga och litterära sällskap, tekniska nätverk och en bredare offentlighet gjorde det lättare för idéer att lämna de slutna kretsarna och bli en del av ekonomisk praktik. Detta skiljer Storbritannien från samhällen där kunskap i högre grad stannade inom skrån, hov eller begränsade elitmiljöer. För Mokyr är just denna öppenhet viktig, eftersom den sänker trösklarna mellan teori och tillämpning. När kunnande kan spridas, kritiseras och förbättras skapas en kumulativ process där innovationer bygger på varandra. Boken visar också att detta inte bara handlar om vetenskaplig prestige, utan om sociala normer som uppmuntrar reform och experiment. I det perspektivet blir Storbritanniens ledning inte en slump, utan ett resultat av institutioner och vanor som gjorde det möjligt att samla, jämföra och omsätta nyttig kunskap snabbare än många andra europeiska samhällen. För det fjärde, ekonomisk organisation, bokföring och industrins praktiska problem. Boken är inte bara intresserad av idéhistoria utan också av hur industrialismen ställde nya krav på företagande och administration. När produktionen växte räckte det inte längre med att kunna bygga maskiner eller anställa arbetare. Stora företag behövde lösningar för lagerstyrning, avskrivningar, overheadkostnader, kapitalanskaffning och kontroll av olika avdelningar. Mokyr visar att dessa frågor var avgörande för att industriell tillväxt skulle fungera i praktiken. Bokföring och ekonomisk överblick blev därmed en teknisk förutsättning för investeringar eftersom entreprenörer måste kunna förstå risker och följa upp resultat. Den här delen av boken är viktig eftersom den påminner om att industrialisering inte bara handlar om uppfinningar utan också om att skapa system för att hantera komplexitet. Utan tillförlitlig information om resurser och kostnader blir expansion farlig och dyr. Mocyr kopplar därför samman materiell produktion med organisatorisk kompetens. Det gör analysen relevant även för moderna läsare eftersom den visar att ekonomisk utveckling kräver institutioner som kan översätta teknisk potential till stabil verksamhet. Slutligen, varför boken är både en syntes och en tolkning av industriell modernitet. The Enlightened Economy fungerar som en stor översikt över brittisk ekonomisk historia mellan 1700 och 1850. Men den är också en tydlig tolkning av vad modern tillväxt egentligen bygger på. Mocyr vill förklara varför den industriella revolutionen blev startpunkten för en långvarig förbättring av levnadsstandard snarare än bara en serie enskilda uppfinningar. Det gör boken särskilt värdefull för läsare som vill ha både sammanhang och analys. Jämfört med många andra verk i genren är den mindre fixerad vid en enda faktor och mer intresserad av samspelet mellan idéer, kunskap, institutioner och praktiska förutsättningar. Samtidigt är boken inte okritisk mot andra förklaringar. Den framhäver att materiella faktorer betyder något, men att de inte räcker för att förstå varför just Storbritannien fick ett så varaktigt försprång. Denna breda ansats gör boken användbar som introduktion, men också som intellektuell utmaning för den som redan känner till ämnet. Den visar att industrisamhället växte fram ur ett historiskt möte mellan vetenskap, hantverk och ett nytt synsätt på framsteg, sammanfattningsvis. The Enlightened Economy passar bäst för läsare som är intresserade av ekonomisk historia, idéhistoria, vetenskapens roll i samhället och den brittiska industrialiseringens orsaker. Den ger särskilt mycket till den som vill förstå varför teknisk utveckling inte kan skiljas från kunskapsmiljöer. Sociala normer och institutioner som uppmuntrar experiment och förbättring. För akademiska läsare är boken en bred syntes med tydlig tes, medan allmänbildade läsare får en klar och relativt lättillgänglig väg in i ett komplext ämne. Det som gör boken tydligt annorlunda jämfört med många andra böcker om industrialismen är att den inte nöjer sig med att peka på fabriker, kol eller handel. Mocyr lägger lika stor vikt vid idéernas betydelse, vid hur kunskap organiseras och vid varför vissa samhällen blir bättre än andra på att omsätta vetande i praktisk förändring. Just därför fungerar boken både som historisk förklaring och som en mer allmän studie av hur ekonomisk modernitet uppstår och fortsätter att förnyas över tid. Om du vill stödja Joel Mocyr, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!